Skräckduellen. Det här är det 100:e avsnittet av Nordnordås podcast. Och med mig i studion har jag Nils. Hallå.
Hejsan, hyggligt att vara här.
Jättekul att ha dig här. De som är återkommande lyssnare i podcasten har ju märkt att jag har tagit lite uppehåll så där från podcastandet. Men så såg jag lite spännande saker som du håller på med, så att jag tänkte att jag skulle höra ifall du ville komma med på podden och prata lite grann.
Väldigt hyggligt att bli spurt.
Så jag tror att vi kommer prata mycket om drakar och demoner vad tiden lider här. Men vi kanske börjar med, vem är Nils? Har du gjort någonting i rollspelsvärlden som någon skulle kunna hört talas om tidigare? Eller hur kom du in i hobbyn? Något sånt där kanske?
Ja, jag är ju inte speciellt känt internationellt. Men i Norge har jag varit aktiv i rollspelmiljö sedan 90-talet. Jag var på min första Arkon, som är den stora norska rollspelkongressen, i 1992, Arkon 8, som pur ung 14-åring. Och syns ju det var väldigt stort och fint. Och ett par år senare så skrev jag mitt första kon-scenario, som var ett AD&D Second Edition Ravenloft-scenario, som jo selvfølgelig var allt för långt och allt för omfattande till att kunna bli spilt färdig på en kongress. Men jag prövde och fortsatte med det i åren som kom. Jag skrev fullt upp med ett scenario som hette The Once and Future King, hvor spillerne var ledarna av en ogre-stamme og var nødt til å slåss mot eventyrere og andre som kom for å prøve å lage trøbbel der de bodde. Det var også spennende og interessant. Så ble det et Castle Falkenstein-scenario som het Døden i stenen. Som var en god klassisk Zeppelin-tur med mye daring do og ja, panasj. Det var morsomt. Og så skal vi se, lagde jeg et scenario sammen med Torgrim Husvik, som er et kjent navn for noen i det norske spillmiljøet, som var Vampire, som het The Night Crew, hvor man var malkaver som trodde de levde i en tv-serie på 70-tallet, så det var også litt spesielt, men morsomt, og ja, men så kom jo livet da. Sånn, voksenlivet, og så ble det ikke noe mer scenarier eller så mye mer rollespill på ganske mange år, før jeg nå i senere tid kom tilbake igjen. Da hadde jeg rukket å starte et eget firma, som er et kreativt kommunikasjonsbyrå som heter New Productions AS, og der har jeg blant annet ansatt min kone, som er illustratør. Og da Arkon trengte ny illustratør i, hva var det, 2015, tror jeg. Det var til Arkon 35 i hvert fall. Da rakk vi opp hånda og stilte opp, og da fikk vi tilslaget og begynte å designe t-skjorter og postergrafikk og alt tema-designet der. Og da begynte jeg også sjansen å komme tilbake til Arkon etter veldig mange års fravær, og det var jo veldig gøy, ga mer smak, så da vi skulle fortsette å lage designet til, det var Arkon 33, ja. Så skulle vi lage designet til Arkon 34 med Wild West-tema. Da kom jeg på ideen at hva hvis jeg skriver et temascenario i tillegg, og lager et boxed set til, det var da Wild West som var tema. Så da produserte jeg et Deadlands Reloaded-scenario som heter Turn Left at Albuquerque, som ble en suksess. Lagde opp den boksen jeg alltid hadde drømt om å lage, med spillkort designet spesielt for anledningen, illustrert av min kone, med character booklets, med trykt scenariobok, med printet kart. Og det ble jo veldig godt tatt imot da. Så ja, ble en suksess. Så og vi fortsatte og fulgte opp med Arkham 35, hvor tema var labyrinter og laboranter. Da bestemte vi oss for å lage et Trail of Cthulhu-scenario, som het Dr. Morgans testamente. Så da ble det nok en boks med hefter og kart og mye spennende. Så det var jo veldig gøy. Vant beste scenario-konkurransen med det. Og så skulle vi jo følge opp året etter med et cyberpunk-scenario. 2020 var jo et naturlig år å ha cyberpunk som tema.
Ja, just det. Mm.
Men så kom jo pandemien, så da ble det aldri noe trygt ja. Boks. Så vi var nødt til å ta den greia i cyberspace i stedet. Så da ble det hele bare avholdt på Tabletop Simulator. Så der finnes det ikke noe fysisk sett. Selv om scenario ble veldig bra, om jeg kan si det selv. Så var det i fjor, etter reprise under pandemien i 2021, så var det fysisk Arkon igjen, Arkon 38 i fjor. Da var det multivertshuset som var temaet. Det var litt vanskelig å skrive et temascenario til, så da valgte jeg i stedet å skrive Med sukker i lasten, som var et scenario for Henrik Grimseis kommende rollespill De dødes bok. Og det ble også bra, og da på bakgrunn av denne lange rekka med scenarioer, så spurte da Eger Games om jeg ville skrive et drager og demoner scenario til Arkon i år. Så sånn ble drømmerne til.
Drømmerne, jeg tror vi skal återkomme til drømmerne om en liten stund, men jeg ble hänförd. Altså jeg har jo sett bilderna på drømmerne på Facebook. Men det här var inte din första rollspelsbox. Du hade gjort flera boxar innan.
Stämmer.
Och det tycker jag är coolt, för att jag hänger ju i spelmakar-communities och många tycker ju att ett rollspel ska komma i box. Det är så fint. Men samtidigt brukar vi säga att boxen gör ditt projekt otroligt mycket mer komplicerat och dyrt. Just för att få till det här vikta pappersboxen. Just det momentet verkar litet, men det är jättestort jämfört med arbetet med att göra en bok eller till och med göra en kortlek. Men du bara kastade det rakt in och sa det här ska vara box.
Jajamän. Den första boxen beställde jag från Litauen. Och då fick jag bara en svart. Klarte jag inte att få tryck på, för det var allt för vanskligt och för dyrt. Så då fick jag en svart pappbox som jag måste då brette själv. Så bestilte jeg cover i som en stor label, klisterlapp, og bare satte på coveret.
Det.
Så det ble jo ikke så veldig høy produksjonsverdi, men innholdet var bra. Så, men året etter valgte jeg å gå hakket videre. Da hadde jeg fortsatt ikke funnet noe bedre måte å få papp på, men da designet jeg omslaget og printet det her på bedriftens designjet på selvklebende folie. Og så måtte jeg da sitte og skjære ut alle med tapetkniv på hånd og linjal. Så det var en lang og tung prosess for å så lime dette på før vi bretta boksene.
Ja, oi. Ja, så
jeg og min kone brukte ganske mange timer på å prøve på de 50 eksemplarene som vi trykte opp til å se bra ut. Men det ble flott. Og nå i år så fant vi jo heldigvis at det var blitt litt lettere siden sist, så nå var det bare å bestille ferdig boks med trykk på begge sider til en forholdsvis overkommelig pris, nå som vi skulle ha hele 100 stykker.
Oi, varifrån då? Jag tror att många lyssnare spetsar öronen nu för att få veta var man köper 100 boxar. Det är ju ingenting.
Ja, det kan jag reklamera för lasertryck.se eller NO eller DK. De lager boxar med tryck på.
Fantastiskt. Vad tekniken går framåt. Att jag har själv gjort några spel och jag har ett spel som är boxat, men då var det ju verkligen att boxen kostade ju mer än innehållet. Det var jättebesvärligt.
Ja, det är ju fortsatt inte billigt. Måste väl ut med kanske 150 kronor per box eller nå.
Ja, okej. Okay. Det är så ändå fortfarande.
Ja, så det är ju inte någon sån profitprojekt sånt sett.
Nej, det förstår jag. Då blir ju, om man vill tjäna pengar också, så blir ju den färdiga produkten ganska, ganska dyr. Men för böcker ju, det såg jag på, jag brukar trycka mina spel på Lulu. Och det har blivit jättebilligt att göra färgböcker. Innan har jag liksom aktat mig för färg för att det var så himla dyrt. Men nu kostar ju 50 sidor färgbok $4 eller något sånt där.
Ja, exakt. Det är billigt.
Ja, det är enormt billigt. Men boxar är alltså fortfarande det dyrt, men nu är det i alla fall görbart. Vad ville de lasertryck ha själva trycket i för format? Är det...
Ja, man må jo sette det opp i InDesign eller hva man bruker og levere en PDF.
Okay. Ja, det låter jo fascinerende. Det er jo coolt med box.
Ja, lasertrykk har jo også da ferdige templates som man kan laste ned og da bare legge sitt design oppå eksisterende stanseformer som de allerede bruker, og det er jo også noe som gjør at det blir rimeligere enn hvis man skal lage noe i et helt unikt format.
Ja, just det. De har rekommenderat, du ska ha den här storleken på din box och här har du mallen så att det bara att klistra in sin bild och då får man se vad som är på framsidan och på kanterna och sådär.
Ja, man måste självklart kunna layouten och bruka designverktygene för att få det att fungera, men det är i vart fall lätt att veta vad man ska placera var så att det blir pen.
Häftigt. Häftigt, häftigt. Ja, drakar och demoner. Det var ju det där jag såg. Har du ett långt förhållande till drakar och demoner-spelet? Eller är det nytt för dig?
Det är ganska nytt för mig. Mitt första möte med drakar och demoner var ju i norske bokhandlare tillbaka på sent 80-tal. Då detta var något du fick köpt i norske lektøysbutikker och bokhandlare och sånt. Så det så jo alltid spennende ut, men de hadde også MERP-bøker i bokhandelen den gangen. Og jeg hadde jo akkurat lest Lord of the Rings, og syntes det var veldig spennende, så jeg ønsket meg MERP til jul i 1989. Men mine foreldre, de hadde jo også lest Lord of the Rings, men de visste ikke noe om rollespill. Det gjorde jo ingen. Så de fant en butikk som het Spillspesialisten, som var Oslos eneste spesialistbutikk for den typen ting, og spurte der. Og der fikk de beskjed om at nei, deres unge sønn, han skal ikke ha engelsk MERP. Det blir alt for vanskelig. Han skal ha norske Dungeons and Dragons, som vi her akkurat har oversatt. Så da ble den røde norske D&D-boka på meg som mitt første rollspill. Så jeg kunne ha blitt drager og demonemann, jeg kunne ha blitt rollmastermann, ja. Men jeg ble AD&D-mann på grunn av vi ansatte i den butikken.
jeg vet ikke ifall det var en dårlig rekommendasjon. MERP er jo ganske omfattende tekstmässigt. Jeg tror at det er en lettere väg in i hobbyen at gå via Dungeons and Dragons.
Ja da, det vil nok det.
I alle fall basic set, dessutom på et språk man er veldig bra på, det blir jo også litt lettere.
Ja da, det hadde ikke vært noe problem med språket for meg heller den gangen, men det ble noe som det ble, så da var veien kort til Player's Handbook i AD&D 2nd Edition, og så ble det mye storyteller-spill når jeg ble litt større da, så Vampire og Mage og den type ting. Men det var jo på Archon hvor jeg fikk øynene opp for alle de andre typene spill som fantes, så jeg begynte fort å være med på alt mulig. Også i spillklubben Ares tilbake på den gangen fikk jeg utvidet horisontene til å prøve veldig mye rart. Jeg mener at en jeg hadde som spilleder i en kampanje en gang brukte drager og demoner som system bak, men han holdt alt systemet skjult for oss, og vi bare rullet en D20 noen ganger innimellom, så vi vet ikke helt hva som foregikk.
Nei, men jeg kjenner igjen det der med at se hur mycket spel det finns när man kommer på konvent. Jag har du åkte ju på konvent i tidiga år, det gjorde inte jag. Däremot så hade jag några så här konventsfoldrar som jag hade kommit över på något vis. Jag kommer inte ihåg hur längre. Och det kunde ju ägnas timmar åt att läsa dessa foldrar för att få en aning om vad det är för spel som finns där ute. Det är ju tiden före internet det här.
Ja.
Och vi hade ingen spelbutik i stan heller, utan det var konventsfoldrarna var som ett nyckelhål till omvärlden där man kunde se vilka häftiga saker folk höll på med.
Ikke sant? Jeg husker veldig godt da jeg fikk folderen for Archon 8. Og satt og bladde i folderet og så på alle tingene man kunne spille. Og senere, etter jeg hadde meldt meg på, så kom jo katalogen med liste opp og liste ned med beskrivelser av de forskjellige tingene man kunne melde seg på. Det var jo en nøkkel til en helt ny verden, ikke sant? Fristet med utrolige opplevelser, kjempespennende. Men det leverte jo også når jeg endelig kom dit. Det var fantastisk morsomt. Så nå som jeg kunne ta med egne barn på Archon i fjor for første gang, og igjen i år, så er jo, synes jo de det er veldig gøy. Og koser seg både med brettspill og med rollespill med nye mennesker. Så det er bra.
Hur gamla är barnen?
De har blivit 14 och 16.
Ja, ja. Stora då. Man kan släppa dem lös själva på konventet om det skulle vara så.
Ja då, det går fint. Så det är bra. Så de liker ju gärna att spela ting samma med far. Så i alla fall när vi är färdiga så kan jag bara slippa dem. Så nu måste det gå finna. Kan jag gå komma där hem? Nu måste jag fortsätta att spela rollspel hela kvällen.
Det sista äventyret, det som jag såg då, drakar och demoner, hur blev du indragen i det nu när du inte är någon drakar och demoner räv?
Jag blev spurt av äger förlag, eller äger Games, som hade sett de tidigare scenarier de hade skrivit till Arkon, om jag kunde tänka mig att skriva ett drakar och demoner scenario som kan hjälpa dem att få lite bläst runt den kommende norske oversettelsen. Det var jo en fin mulighet. Jeg liker jo egentlig alle typer rollespill, og tenker at spillsystemet er et verktøy du bruker for å fortelle en historie, så det spiller egentlig ikke for meg så stor rolle hvilket spillsystem det er, så lenge historien blir bra. Men spillsystem former jo historien, på et vis, har jeg forstått i mine senere år. Og det å fortelle riktig historie med riktig system, det er viktig. Så å lage en, jeg så for meg at jeg kunne lage en litt sånn klassisk fantasy-historie som ville bli bra med drager og demoner som system. Men jeg hadde jo ikke prøvd det, så jeg sa ja før jeg hadde i det hele tatt sett på systemet. Og det er også en litt morsom anekdote, fordi ja, jeg backa det og fikk jo pdf'er i e-posten etter hvert, og tenkte nå skal jeg playteste drager og demoner sammen med kone og barn. Så da tok jeg satte dem hjem. Vi spiller litt rollespill alle sammen i heimen, så det er ikke deres første rodeo. De har spilt 5E, og de har spilt Savage Worlds, og det er liksom deres rollespillerfaring. Så nå skal vi spille Dragonbane, sa jeg, og satte dem ned. De rullet opp karakterer etter boka, fulgte det som sto. Her skal vi rulle 4D6 6 ganger og bytte om 2 stats. Og da ble det så som det ble. 2 ganske lave, og 1, min sønn, han hadde litt mer flaks. Han hadde litt høyere stats enn de andre. Han valgte å spille en merchant, og datteren min ville være en hunter. Jeg husker jo, jeg foreslår at jeg ikke kan de svenske ordene for disse klassene. Så jeg er ikke sikker. Men en jeger da, noe slag, sikkert. Og mens min kone ville være en gammel trollmann, spennende. Så de satte i gang. Og de fleste som hører dette her har vel, er vel noenlunde kjent med starten i Tåkedalen, eller Dimmornas dal, som følger med drager og demoner-scenario. Og det begynner jo brutalt. Det første som skjer er jo at det blir et bakholdsangrep av goblins i et pass hvor det er ingen mulighet til å komme seg unna eller velge vekk og bli angrepet. Uansett hva du gjør, første som skjer, ambush. Og når du da har 7 hitpoints, eller 7 som wizard, så er det veldig farlig å få en pil som gjør 1d10 pluss 1d4 skade. Så det første rullet som skjedde i den spillingen var at wizarden gikk ned til 0 hitpoints. Og min kone gikk på kjøkkenet.
Det er en bra början. Og røyka. Så får man lære seg at det ikke er noen dans på rosor det her, ikke, utan det er...
Nei, det var ikke noe dans.
Tufft spill.
Så det døde jo hunteren også etter hvert, og det var bare på grunn av hans lette føtter, unnvikingsevner, at han klarte å, hva heter det vel, hal som en ål eller noe sånt, den skillen på svensk har jeg sett, og gjorde at merchanten klarte å dodge nok til å overleve encounteret. Men de andre måtte jo rulle opp nye karakterer for neste session, så det ble en hard start. Og det ble også en utfordring da jeg skulle finne ut, oi, hva er det dette systemet jeg skal skrive eventyr med? Det var litt røffere enn forventet.
Ja, det jeg har inte spelat den nya versionen ännu. Jag backade på Kickstarten och jag har fått PDF:erna på engelska. För jag har en utländsk spelgrupp som jag spelar med, så jag tänkte jag skulle ha dem till det, men jag väntar tills jag får den riktiga boxen på svenska innan jag läser. Men historiskt så har det ju varit så där lite tveksam idé att ge sig i strid även i drakar och demoner. Det går fort ut för.
Nå som jeg har fått spilt en god del mer på Arkon og spilt scenario som jeg skrev selv, som ikke begynner med et ambush, så har jeg jo blitt mye gladere i systemet og fort. Nå går det veldig smooth og ja, raskt å bruke, enkelt å lese terningene, lett å beskrive hendelsene og det blir mange veldig spennende situasjoner. Hver kamprunde føles dramatisk. Det føles risikabelt. Du sitter og kjenner på at du kan dø når som helst, men du har fortsatt nok ressurser tilgjengelig til at du føler at du har en sjans til å overleve med at du kan ta en tilstand og bli sint eller redd eller noe sånt for å få rulle på nytt. Og at du har, hvis du har vært lur, muligheten til å forsvare deg med å unnvike eller parere og sånne ting. Så nå synes jeg systemet er faktisk veldig bra, og liker det veldig godt. Så jeg tror ikke det er siste gang jeg spiller med drager og dæmoner, selv om drømmerne nå er ferdig avholdt. Så jeg ser frem til mer.
Ja, nå om drager og dæmoner kommer på norska også, så blir det kanskje et återkommende arrangement på Arkon også.
Ja, det er fare for det. Eger har allerede spurt, så vi får se hva som skjer.
Jeg såg på Facebook at du frågade ifall det fanns något intresse för att få scenariot i svensk översättning.
Ja.
Fick du något svar där?
Det virket som det var många som var intresserad i både svensk och engelsk version. Så jag vurderar och pröva att lägga en Kickstarter för att få översatt det och du har produsert opp fysisk versjon på begge språk. Det vil jo bli en utgift til noen mennesker for å gi det en ny språkdrakt, som blir bra. Min maskinsvensk er ikke akkurat å foretrekke, så det må til. Men jeg tror det er realistisk at det kan bli noe av. Men nå kjenner jo ikke jeg så godt det svenske rollespillmarkedet. Og hvor stort behov det er for nye drager og dæmoner scenarier. Men jeg tror ikke det er så mange som finnes enda, så forhåpentligvis så vil det la seg gjøre. Men nå er jo også dette et litt annerledes scenario enn de fleste vanlige kjøpescenarier. Det er jo noe jeg gjerne vil si noe om, fordi folk flest er jo vant til at når man kjøper et eventyr, til et rollespill, så skal man legge til sine egne karakterer. Det er noe av greia. Mm. Dette eventyret er for 3-4 karakterer av, fra andre til fjerde level, liksom. Det er den standard tradisjonen. Men da blir det jo ofte ikke så bra, fordi historien er nødt til å skrives på en måte som er uavhengig av rollene.
Ja.
Så jeg foretrekker veldig å skrive scenarier hvor rollene er sentrum for begivenhetene, hvor ferdige roller følger med, og de har sine bakgrunnshistorier, sine personligheter, sine forhold seg imellom, og det er det det handler om, i større grad enn det eksterne.
Mm.
Så er folk i Sverige vant til å spille et scenario hvor de forventes å spille rollene som følger med?
Det er en stor, jeg kjenner igjen, jeg sitter her og nikker. Det är bra radio. Just på konvent är det ju standard att man får färdiga rollpersoner, färdig bakgrund, just för att det är de här väldigt riktade historierna anpassat, ordnat för att det ska bli bra. Men som du säger, när man köper ett vanligt äventyr så är ju tanken att man ska kunna ha sin vanliga rollperson i det där också. Och då, ja, jag tror att Kickstarter kan nog vara en bra sak för att kontrollera intresset innan man går riktigt på djupet där, ifall folk skulle vara intresserade. Sen är det ju så att drakar och demoner har ju en enorm draghjälp av att det står drakar och demoner på boken.
Det är sant.
De som började spela på 80-talet är ju vuxna farbröder i allmänhet nu då. I 40- och 50-årsåldern. Välstadgade, massor med överblivna pengar och dessutom barn som man vill invagga i sin favorithobby. Så att det finns en enorm marknad med folk som köper vad som helst bara det står drakar och demoner på det. Om jag ska vara lite bitter för att de inte köper mina spel istället. Så att jag tror att det hade varit svårt ifall det inte stod drakar och demoner på den. Att kunna sälja det i den omfattningen att det lönar sig. Men just eftersom det står drakar och demoner på så, ja, kanske.
Då är i alla fall scenario skrevet och ja. Kunsten är på
illustrationer.
Plats. Illustrationerna är på plats. Nog en gång så är jag så heldig att vara gift med en väldigt duktig illustratör som också är ansatt i mitt firma. Så hon kan jag ju bruka utan någon extra kostnad sån sett till egna projekter. Och då blir det ju bra. Så utgifterna är egentligen kun till vidare upptryck och till översättare.
Mm.
Det trenger inte att bli så dyrt.
Nej, du har tagit de stora kostnaderna för bilder redan där. Ofta, jag har märkt att det rullar pengar när jag ska göra spelet. Min egen tid är naturligtvis alldeles gratis när jag sitter och skriver. Men,
skulle vi ha tällt den tiden vi brukar på att skriva så hade det ju aldrig lönt sig. Så det må vi bara...
Nej.
Det må vi bara inte tänka på.
Nej, jag tror att det är väl en eller två på Fria Ligan som försörjer sig på rollspelen nu. De andra har det väl som hobbyverksamhet fortfarande. Och då tror jag inte att det är själva skrivandet som är grejen, utan det är ju att driva företaget, att det är det som de tjänar pengar på. Eller skrivandet vet jag inte hur det står till. En tuff bransch att bli rik på.
Ja, det är det. Så det är gott att ha andra intäktsgilder i tillägg. Vad slags spel är det du har gett ut upp för?
Nu kommer mina lyssnare att krivera här, men jag har gjort massor med spel. Jag har släppt 10-15 olika spel som då säljer i 30 exemplar eller något sånt där. Och blir sedan bortglömda.
Ja, inte sant?
Ja, det är sådär, eftersom jag inte aktivt marknadsför dem sådär och jagar. Dessutom så säljer jag dem via Lulu, direktförsäljning från Lulu. Så att det är svårt att få priset på en sån nivå att spelbutiker vill ta in dem. Har jag märkt. Jag har pratat med till exempel Science Fiction-bokhandeln i Sverige som väl är de största rollspelsförsäljarna. När jag visade på vilka kostnader vad spelen skulle kosta för dem att köpa in så sa de tack men nej tack för att det blev för dyrt. Helt enkelt.
Ja, exakt.
Nej, men jag har gjort ett mitt första spel, eller mitt enda spel i box med kort och sådär. Det heter The Daughters of Verona. Man spelar komedier i Shakespeares anda. Alltså, du sätter upp en teaterpjäs med dina vänner och spelar hela pjäsen på en kväll och skrattar massor under tiden.
Jag tror.
Ja, det är... Det stora poängen med spelet är att man får lära sig hur man är rolig, hur man gör skämt. Och sen så gör man skämt på det viset och är rolig och folk skrattar och skrattar och skrattar. En recension var att jag skrattade tills jag fick ont i ansiktet. Och då har man väl lyckats på något vis.
Ja, det får man säga. Det hörs ut som en ordentlig, vad heter det? Staple of success.
Ja, jo, det är ju det. Alltså, spelet är fantastiskt bra. Sen så är det ju då i box och det kräver en speciell kortlek. Och det vet ju du om då att det är mycket pengar om man ska göra det. Om man vill få ner kostnaden så måste man trycka hundratals, kanske tusentals exemplar för att kunna få ner kostnaden på speciell kortlek och speciell box.
Sånt.
Och det har jag inte velat ta tag i. Jag har pratat med några olika förlag som har pratat om att ta det från mig. Och, att ta spelet från mig och så sälja det. Och mina vägnar då. Men de har backat ur allihopa när de har grävt djupare i det. Så att...
Ja, för det är ju inte lätt att tjäna pengar på spel. Det blir ju en ja, labor of love som vi snackade om tidigare i första omgång.
Ja.
Du må ut i en väldigt extrem skala för att det ska lönna sig. Och då skönner man ju att det blir fristende att göra som de stora bedrifterna gör och gå för kända IP-er. Sånt som Avatar för exempel, som ju blev en kjempesuccé, The Last Airbender. Jag har backat också det Kickstart-projektet. Jag har inte börjat att spela det ännu. Så det står ju i hylla. Men jag tänkte att detta kan jag spela med mina barn. Det blir bra. Men så blev barna lite större mens vi väntade på att Kickstarteren skulle komma. Så nu står det där. Och inte har vi prövat Apocalypse-spill heller. Så jag är lite osäker på hur man tar tag i materien.
Ja, jag tror att det är ett element i Fria Ligans framgångssaga. Att det är ju väldigt sällan de bara gör ett spel. Utan de tar en IP som redan har en publik och så gör de ett spel på den.
Nämligen.
De började ju tidigt med att ta över Coriolis, gav ut det på nytt då, det vill säga det fanns en befintlig publik redan. Så gjorde de sitt MUTANT, och det var ju också från äventyrsspel, gamla MUTANT. De tog IP:n, gjorde ett nytt spel, gav ut med samma. Och sen så har de ju gjort Blade Runner, känd film, det finns en publik för Blade Runner. Och nu har vi gjort ett spel. Så att jag tror att det är nog ett sätt att få det att bära sig. Trots att det är så svårt med pengarna.
Ja, inte sant.
Sen året då du inte fick göra en cyberpunkbox. Så hade jag precis fått klart mitt kärleksromans-rollspel. Ökenros, där man spelar romance med hjältinna som blir kär i en hjälte och så lever de lyckligt i alla sina dagar på slutet. Och då hade jag ju tryckt upp böckerna och jag hade dem hemma och så skulle jag åka till Gothcon för att sälja dem. Och då blev Gothcon inställt för corona.
Ja, inte sant? Typiskt.
Typiskt. Så, och sen det nederlaget har jag faktiskt inte släppt något nytt rollspel på riktigt. Sådär. Jag har en liten beta som är ute på ett spel där man ska vara någon sorts rymdfarare, men det har somnat in lite grann. Så jag har nästan bara ägnat mig åt podcasten sen corona kom då. Jag har inte gjort så mycket spelaktiviteter.
Men du har väl fått spilt lite om du inte har publicerat så mycket?
Ja, jag har två spelgrupper. En som jag brukar kalla tyskarna. Det är inte bara tyskar i den. En internationell grupp och vi spelar. Just nu spelar vi Cosmic Patrol. Det är så här pulp science fiction. Så där lite 50-tals Blixt Gordon-aktigt.
Spännande.
Ja, det har inte riktigt... Det är en kul idé, men det har inte riktigt tänt till i gruppen. Så vi får ju se ifall vi fortsätter.
Ja, för det är en grupp som spelar, har spelat samman länge men olika spel.
Ja, precis. Att vi är nu i diskussionen om vi ska spela fler spelmöten eller om vi bara ska lägga det åt sidan och ta nästa spel istället. Och sen så hade jag en grupp som spelade KUF, vilket är ett av mina skräckrollspel. Vi spelat det massor, men spelledaren blev lite upptagen, så att nu spelar vi Arkham Horror istället varannan vecka. Kortspelet.
Ja, riktigt.
Och det är ju trevligt. Det är ju inte så mycket förberedelser. Vi samlas vid köksbordet och tar fram korten och så spelar vi en omgång.
Det är ju förberedelser som är den stora utfordringen för att hålla ting igång, syns jag i hvert fall.
Ja, och de är ju svåra att dela på också. Det är den som är spelledare måste göra förberedelserna.
Ja, jag har kört en del kampanjer nu i det sista och håller på med det. Och då har jag en kampanj där jag är spiller, där vi spelar Savage Worlds. Och där har vi haft väl över 80 sessions. 85 var väl den sista i en kampanj. Väldigt gøy med en sån långsiktig sak. Men så har jag kört en kampanj själv för Ja, kone og barn. Da har vi spilt 5E Dragon Heist-scenario. Og det var også veldig mye mer forberedelser enn jeg trodde. Det var første og eneste gang jeg har spilt nye D&D. Og ja, det ga egentlig ikke mer smak sånn systemmessig. Men vi hadde noe morsomt likevel. Men det krevde veldig masse ekstra arbeid for å få det til å fungere på en bra måte.
Ja. Ja, trots att du hade ett färdigt äventyr då.
Ja.
Dragon Heist, så det var ändå massa arbete. Så att jag...
Ja, det var väldigt mycket mer än jag hade trott. Jag tänkte ett färdigt, ett nå, ta, ändligt ta köpspel. Det gör jag ju aldrig. För då ska jag spara tid. För jag har ju en annan kampanj också. Så jag har ju inte tid till två, trodde jag. För den jag kör med mina vuxna vänner, det är en Burning Wheel-kampanj. I en setting jag har skrivit själv. I forbindelse med et romanprosjekt som jeg jobbet med i mange år. Så der har jeg jo en svær verden for dem å boltre seg i med spennende kulturer og masse ting. Så der har jeg jo slått på stortromma og gått all in i forhold til å finne simuleringspersonen i meg. Så der har vi enorme Excel-ark og lister over mennesker
ah.
Og vel 1200 NPC'er med navn og sånn så det store greier det har vi gjort i to år vel med spilling hver annen uke men der kom det jo også til at begynte de å bevege seg til steder i verden jeg ikke hadde rukket å jobbe så mye med i detalj som der de startet så da når jeg skulle skrive drømmerne samtidig da ble det vanskelig å finne tid til begge deler. Så da tok vi tidlig sommerferie for Teia-kampanjen, som den heter, Burning Wheel. Men nå håper jeg å få litt mer tid til det utover sommeren for å forberede for ny sesong til høsten. Og det stor forskjell på disse tingene. I disse andre spillene med familien det jo forholdsvis mye combat og andre ting som ungene synes spennende, mens i kampanjen med mine voksne kompiser, der har vi ikke hatt en eneste slåsskamp på to år.
Ja. Jeg har spelat väldigt lite Burning Wheel, men jeg har försökt spela Burning Empires. Det är ju science fiction-varianten av samma regler.
Ja.
Och figurerna man gör, de blir ju som inte riktigt gjord. De har så mycket andra spännande saker för sig. Att slåss är nästan det minst intressanta man kan göra.
Ja, absolut.
Därför att de har relationer och de har viljor och drivkrafter inom sig som ja, de kanske måste slåss, men det är inte att de slåss som är spännande.
Nej, det handlar om helt andra ting. Det handlar om att vilja något. Det handlar om att ha en plan och pröva få till den och skapa något. Och det, ja, som du säger, relationer med andra folk och med de andra inom gruppen och allt det där. Det blir så mye mer interessant. Og skulle risikere å dø, bare fordi du prøver å, eller fordi du ikke klarer å finne en annen måte å løse ting på med en vold, det jo et nedlag i seg selv. Så
ja.
Veldig forfriskende og deilig å kunne spille et voksenspill, sånn sett, med ordentlig tema, i stedet for hack and slash. Men det også gøy med hack and slash innimellom. Så gøy med begge deler.
Jeg skal ha kjent i takt med at jeg blir eldre, så blir det her at rollpersonerna går rundt og dödar folk. Det känns som konstigare og konstigare.
Ja.
Man ser på nyheterna med allt elände som finns i världen og sådär.
Ikke sant?
Altså det er sånn, ja, men det kanske är en strid sådär. Vi kanske ska hålla det lite abstrakt sådär. Få det undanstökat. Medans, ja, men de här människorna, de har ju problem med sin relation och det är besvärligt och de, ja, här finns det, här kan vi spela rollspel, det blir spännande. Så att jag märker att 40-åriga Wilhelm är intresserad av helt andra saker än tonåriga Wilhelm.
Ja, jag märker också det. Så det är och få dra det lite tillbaka till drömmarna igen då. Så har jag på något sätt försökt att finna en balans i det scenario Fordi drager og dæmoner i sin nye variant er jo, ja, de skriver jo at det er Mirth and Mayhem som ligger i front, som slagordet.
Mm.
Og da forventer man jo at det skal være litt hack and slash. Du ser jo på reglene i regelheftet og sånn, så er det jo kamp det handler om, gjerne. Magiregler, kampregler, og de andre reglene er veldig rett frem og bruker ferdigheter for å klare ting. Og så da må vi, eller jeg ønsket å skrive et scenario hvor, ja, spillerne ville få et møte med kampsystemet i Drager og Dæmoner, men samtidig så er det viktig at de kampene betød noe, at det ikke var noe som ble gjort bare fordi det var et tilfeldig monstermøte i skogen. Det var noe som disse rollepersonene måtte overkomme, at de ville bli en slags unlikely heroes, som er da de eneste som har muligheten til å redde landsbyen de kommer fra. Det handler jo da om en gjeng med fire unge, ja, 17 år gamle landsbyungdommer, som havner i en situasjon hvor de er nødt til å redde landsbyen fra hvor alle da, alle de andre voksne og andre barna og sånne ting har falt inn søvn de ikke kan vekkes fra, så er de nødt til å reise ut og fikse dette da.
Det låter spennende. Om noen av lyssnarna her nu vill komma åt vandrarna, drömmarna, även på norska, finns det att köpa någonstans redan idag?
Ja, vi sätter upp en lösning för att köpa. Nu har vi inte sålt det någonstans, så till någon spillhandel eller någonting ända. Jag måste snacka lite mer med Eger och finna ut vad vi gör, men planen är att kunna sätta upp en beställningsschema i vart fall. Det er det jeg har gjort tidligere når jeg har solgt boksene, restopplaget av Dr. Morgans testament og slike ting. Fyll inn skjema med navn og adresse, og så sender jeg ut bokser og en faktura etter hvert. Så må vi jo finne ut hvordan det blir med porto og sånt. Det er vel det største problemet å sende det til Sverige. Det blir fort veldig dyrt å sende en pakke bare over landegrensa. Så vi får se. Svigerforeldrene mine har hytte i Värmland, så kanskje jeg burde ta imot bestillinger og bare kjøre det over dit selv. Så gå på posten i Karlstad eller noe sånt.
ja, men det behøver ikke sälja mange bokser innan den bensinen har betalat sig.
Nei, det skal jeg tro.
var får man nos på detta? På vilken hemsida, eller ska man hänga i Facebookgruppen på...
Ja, jeg tror man må se på Facebook-gruppen på Dragonbane. Det er det eneste jeg kan love enn så lenge. Vi har ikke satt opp noe annen løsning enda. Så følg med der, Dragonbane Facebook-gruppen. Kotteriet for drakar og dæmoner. Og kommer det en kunngjøring der på hvordan man kan få tak i boksen.
Jeg stopper en lenk i show notes, så at de som vill kan klicka sig fram direkt.
Glimrande.
Då så, vi börjar närma oss en timme här. Finns det någonting som du skulle vilja ha pratat om?
Jag följer inte att jag bränner inne med något speciellt egentligen. Det är väldigt hyggligt att ha blivit bett på den podcasten. Göj att se vad som sker i ute i östen hos där också. Så vi hoppas på mer samarbeid i tiden som kommer, vil jeg tro. Så gleder jeg meg til å se hvor mye annet spennende som kommer til Drager og Dæmoner. Håper jo på at vi skal klare å få en norsk gren som kan leve greit her på denne siden, med mer enn flere supplementer i fremtiden, og også eventuelt litt oversetting kanskje da, frem og tilbake. Så vi får prøve å hjelpe hverandre, dere som skriver på svensk og vi som skriver på norsk, og vi som skriver på engelsk, og se om vi klarer å lage forskjellige oversettelser av også tilleggstilbehørene og sånne ting, og ikke bare hovedboken.
Med norsk översättning. Jeg tycker väl själv att det borde inte behövas. Att skriva en norska tycker jag går bra. Talad norska är lite beroende på vem som talar vilken dialekt. Men skriven norska brukar inte vara något problem. Men det är inte alla som tycker det. Det finns de som säger, nej, jag kan inte läsa norska. Jag måste ha det på svenska eller engelska. Vi får väl se hur det går Jag önskar er all framgång med den norska utgåvan och de norska äventyren. Jag behöver inte vänta på någon svensk översättning för att ta del av dem i alla fall.
Så bra, nej, vi gläder oss.
Men då så, Nils, tack för att du tog en paus i din arbetsdag för att komma och gästa podcasten. Och jag önskar dig all välgång med dina egna översättningar och framtida projekt.
Tusen takk skal du ha, Wilhelm. Det er en glede å være her. Håper jeg vi høres i fremtiden.
Absolutt, absolutt.